Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in David Jassy, extremt hyllad artist och låtskrivare. Han har jobbat med många av världens största artister, men en dag så ändrades verkligen hela hans liv. Han kom körandes i sin stadsjeep och tvärbromsade när den 55-årige jazzpianisten John T. Osnes korsade gatan. Osnes blev väldigt upprörd på Jassy, så han drämde till handen i hans motorhuv. Och enligt vittnen på plats ska Jassy blivit arg på Osnes för att han slagit på hans motorhuv. Jassy ska gått ur bilen, slagit ner Osnes, som tyvärr blev så skadad att han senare död förklarades på sjukhuset. Jassy blev fälld och fick livstidsfängelse. En lång tid tillbringade han i en cell på 1,2 gånger 2,7 meter i ökända San Quentin-fängelset, där många sitter och väntar på sitt dödsstraff. Innanför murarna startade han ett musikprogram för unga interner med nolltolerans för våldsglorifierade texter. Ett projekt som verkligen blev rikskänt och uppmärksammades bland annat av Jay-Z och Kim Kardashian och gjorde extremt mycket gott. I det här avsnittet får vi höra på en historia där verkligen världen rasar samman. Vad han lärt sig av det och hur han kommer starkare tillbaka med syfte att hjälpa andra. Det här är David Jassy.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, David Jassy.
Tack så mycket, tack så mycket.
Super roligt att ha dig här.
Det är jättetrevligt att få vara.
Verkligen. Men jag har bara läst på din historia. Du har ju verkligen många liv i ett. Du har ju en helt insane historia.
Mm.
Hur känns livet idag?
Det känns bra.
För det är också en ny, det är också ett nytt kapitel.
Det är ett helt nytt kapitel. Det är en ny insikt, en ny livsinsikt som jag lever med nu. Som jag inte hade innan, såklart. Ja, jag är ju väldigt tacksam för att vara fri och få vara ute och få en andra chans. Så att jag försöker verkligen fånga vardagen och gå upp tidigt och göra så mycket jag kan. Fånga dagen, helt enkelt.
Vad har du för rutiner nu? Hur ser liksom en, vad är för saker som du verkligen känner är viktiga för att få in varje dag?
Jag vaknar väldigt tidigt varje morgon, så jag vaknar runt 5 varje morgon. Sen har jag lite meditation och sånt hemma. Sen går jag till gymmet inom typ en halvtimme, 45 minuter. Kör mitt gympass och tänker igenom dagen under gympasset. Och sen är det ganska snabbt tillbaka till studion och fortsätta göra musik. Så att det är oftast gymmet och studion som tar min tid, ska man säga. Men förutom det gör jag inte så mycket annat. Reser ganska mycket dock i jobbet, men... Ja, det är väl det jag skulle säga som är fasta rutiner i gymmet och studion.
Men om vi skulle kunna bara spola tillbaka lite grann då. Du är uppväxt i Solna, i Blue Hills.
Blue Hill, Hagalund.
Blue Hill, ja. Som ni en gång namndöpte området till.
Precis. Så att vi hade ett kollektiv, ett hiphop-kollektiv av breakers, DJs, rappare. Och vi kallade oss för Blue Hill Production. Och därefter så växte det namnet Blue Hill och blev typ namnet som folk i området kallade området. Så att, men det kommer från den gruppen som vi hade, Blue Hill Productions. Men innan så kallades det för Blåkulla, men vi gjorde om det till engelska. Så det var på den tiden när nästan alla som rappade på engelska. Mm. Så att, vi var väl något amerikaniserade också på den tiden. Och så det är kul att se nu att folk rappar på svenska. Men på den tiden så var det väldigt ovanligt.
Hur startade allting? Din pappa kom från Gambia.
Mm. Min pappa är från Gambia, min mamma från Estland. Så jag är född på Karolinska. Så att jag är uppväxt i Solna. Hade en väldigt bra barndom. Trots att min pappa flyttade till Gambia väldigt tidigt så hade jag en mamma som var otroligt kärleksfull. Så att jag hade en väldigt bra barndom, trots allt, trygg, mycket kärlek. Jag hade mina morföräldrar, som min mormor är från Belgien och min morfar från Estland. Så att de kom ju till Sverige när min mamma var 5 år under andra världskriget. Den moralen som jag växte upp med kom mycket från min morfar. Att aldrig ha några ursäkter, aldrig ta bidrag, alltid jobba för sina pengar, aldrig ha några ursäkter, utan alltid liksom kämpa, att man kan alltid komma fram. De var en väldigt förmögen familj när de bodde i Estland, men när de kom till Sverige under kriget så var de tvungna att lämna allting. Så de började om från start också. Så att, någonstans den moralen tror jag att har alltid hjälpt mig att alltid vara driven och hela tiden tänka positivt också. Och försöka hitta lösningar på olika situationer och så att jag hade en väldigt bra barndom, trots att min pappa inte var där. Musiken kom via min mamma för att hon sjöng i kyrkan. Så jag började som 5-åring redan att sjunga i Hagalunds barnkör. Och så har jag alltid haft ett stort intresse. Men det var när hiphopen kom till Sverige som jag verkligen blev involverad i den på ett väldigt starkt sätt. Jag var väldigt influerad av allt som kom inom hiphop. Från graffiti till breakdance till beatbox. Det var en heltidssyssla vid sidan om skolan. Att sitta hemma och göra beatbox eller göra målningar på papper. Skriva mina egna raps. Studera andra rappare i USA. Så det har alltid varit en stor del av mitt liv. Hiphop.
Vad var du bäst på då? Var det att skriva texterna eller var det bara att rappa själv? Eller var det att,
Just då skulle jag nog säga att jag var bäst på beatbox. Human beatbox. Men sen blev det mer och mer rap. Och jag skulle säga att rap var nog det som jag blev bäst på till slut.
Ja, men beatboxen, det var ju verkligen någonting som man såg var så något så här helt annorlunda. De som var riktigt duktiga på det så var det så himla coolt. Man fattade inte hur det var möjligt.
Nej.
Man kunde ge ifrån sig så mycket olika ljud och det kunde vara så här, ja.
Exakt. Och jag tror att det har också hjälpt mig sen när jag blev producent, för att när du gör beatbox så börjar du ju att träna först bara göra kicken och göra. Och sen lär du göra snaren. Och sen sätter du ihop det med hi-hats och så. Just den grejen, när man bygger en beat så måste man ju kunna liksom identifiera de olika ljuden i beaten. Och förstå. För att många människor hör bara en låt, men de tänker inte på the intricate details. Att det här är just kicken, det här är snaren, det här är hi-haten och så vidare. Så den grunden och den skolan tror jag har hjälpt mig jättemycket uttaget. Just med rytmiken.
Kan du köra någonting nu bara så man får höra på lite hur det kan låta?
Absolut.
Riktigt, wow. Tack så alltså, det där partytricket skulle man ju velat kunna alltså. Jesus. Wow. Det där är många timmar för att naila det där alltså.
Ja. Men jag tränar aldrig beatbox. Det sitter kvar från när jag var typ 11-12 år. Så det är ingenting som jag går och tränar på. Det är typ som att cykla. Men det tog många timmar att komma dit.
När var första milstolpen i musiken då?
Navigators
kom, men det kanske fanns någon milstolpe innan det.
Ja, absolut. Så med Blue Production så... Alltså vi uppträdde ju på skolavslutningarna först. Och sen började vi uppträda på olika fritidsgårdar runt om i Stockholm. Det är en viktig period för att det gjorde oss bättre på att uppträda live. Sen kanske inte vi hade den samma framgång som kom sen med Navigators. Men på något sätt så formade det mig som artist just att vi hela tiden uppträdde på olika ställen och... Vi dedikerade extremt mycket timmar på fritidsgården och bara göra låtarna men också våra framträdanden. Och vi tog det väldigt seriöst, även fast vi bara var 13-14 år. Men första skivkontraktet fick jag när jag var 17 år med Ola Håkansson från Stockholm Records. Så det var väl den första gången som jag kom in i branschen och lärde mig mycket om skivbranschen. Och sen dröjde det ytterligare 5 år innan Navigators hände, så att... När Navigators väl kom till hade jag redan hållit på och uppträtt och spelat ganska länge. I 11 år redan. Så det är väl mer en kommersiell milstolpe var väl Navigators skulle jag säga.
Men om man drar tillbaka till det året du fick skivkontrakt så var det som att någonting föddes men något annat gick bort.
Precis. Så att jag hade precis förlorat min mamma i en bilolycka i Italien. Så att min syster Daniela skulle gifta sig i Italien. Och vi var där för bröllopet då. Och på vägen hem från bröllopet så skulle vi resa hem. Och det var en bil framför oss som höll på att provocera. Den stannade framför oss och sen körde den snabbt. Och sen när vi kom ikapp så stannade den till igen. Så min bror Dario bestämde sig för att köra om den här bilen. Och precis när han kör om så väjer han... vänster och prejar oss ut så att,
va?
Så att vi flyger in i ett träd. Och i den olyckan så vaknade jag då upp. Då har jag flygit in i framrutan, slagit i huvudet. Och när jag kommer till medvetande så ser jag min bror ligga utanför bilen. Och jag ser min mamma i framsätet som är helt livlös. Så jag försöker få kontakt med henne, får ingen kontakt. Min syster är också medvetslös. Och sen kommer då Carabinieri och alltså en form av polis i Italien och ambulansen och lyfter ut mig. Och så får jag reda då på sjukhuset några dagar senare att min mamma har gått bort. Så att, såklart som 17-åring, jag var en riktig mammas boy, verkligen mammas pojke. Gjorde allting med min mamma, så att of course jag tog det väldigt, väldigt hårt. Men bearbetade min sorg... via musiken. Så jag gick in väldigt djupt och skrev texter. Skrev låtar till min mamma. Och hittade någonstans en terapi i musiken. Så det blev... Ja, det blev min... helande process på något sätt. Att få ut... För det var inte så lätt för mig att prata om det. Men att skriva om det var enklare. Så...
Det var hemskt. Vad hände med... Fick de fast den där bilen eller så?
Ja, så det blev ju rättegång och så. Så att, ja, de åkte ju fast. Men de fick inget straff, utan det var bara en, ett skadestånd som de betalade ut. Mm. Så att det var ju lite... det är en väldigt liten by i Italien där alla kände alla. Så att det var lite en sån grej.
Snacka om att livet bara kan förändras. Här är ni på en bröllopsresa.
Mm.
Rätt för det slutar i en bilkrasch.
Precis. Så att det blev också svårt för min syster att fira hennes bröllopsdag.
Ja, det här var alltså...
På själva bröllopsdagen. Från bröllopet.
Ah.
Så det hade ju varit ett sagolikt bröllop. Så det slutade i katastrof.
Värsta tänkbara katastrofen.
Ja.
Jesus. Och vad var liksom... När det här väl hade skett, din farsa hade du ingen kontakt med?
Nej. Direkt efter det hände så åkte jag och min syster till Gambia. För att träffa våran pappa. Så just då hade vi ingen kontakt med honom, men vi åkte till Gambia helt naivt bara för att vi tänkte att vi skulle hitta honom. Och vi bodde på hotell då, och efter 2 veckor så blev vi bjudna på en safari till Senegal. Och vi tackade nej hela tiden varje gång när mannen kom fram. Men ska ni med på den här safarin? Vi var så här, nej, vi ska inte med. Och sen... Typ när det bara var några dagar kvar så sa vi så här, okej, vet du vad? Låt oss bara åka på den här safarin. Han har verkligen tjatat. Och när vi då går på den här bussen så frågar han min syster så här, what's your name? Då säger han Dominic. What's your last name? Jassy. What's your dad's name? Och hon var så här, Dr. Jibril Jassy. Och han bara, that's my friend, I know.
Va?
Så det var så här jätterandom. Men någonstans divine intervention, känner jag. Så att efter vi hade varit i Senegal så åkte hela turistbussen till min pappas klinik där han har. Så han var doktor, min pappa. Och där står typ hela min familj. och typ sjunger och dansar. Så att det var en helt så här overklig. Så att, ja, jag förlorade min mamma, men jag vann tillbaka min pappa.
Det är det sjukaste.
Och sen dess har jag rest tillbaka till Gambia. Fram och tillbaka sen dess. Så ja, väldigt speciell, udda händelse. Men ja, som jag är väldigt tacksam för.
Och vad hände sen då? Du åkte hem, du hade skivkontrakt.
Och sen teamade jag upp med Andres Savian. Som är andra delen av Navigators. Och vi bestämde oss för att göra våran grej. Vi kallades för Navigators, The Daily Life Illustrators. Och namnet Navigators kom från att vi ville göra ett koncept där vi hade olika musikstilar varje singel där vi släpper.
Mm.
Det funkar inte så bra i ett kommersiellt sammanhang, för ofta så vill de lägga en i ett fack. Men vår tanke var att vi skulle göra en låt som var mer disco-influerad, vi skulle göra en låt som hade lite R&B, en som var underground hip-hop och så vidare. Men så självklart så slog den disco-influerade låten igenom mest, och då blev det som att de ville att vi skulle fortsätta göra den typen av låt. Men själva tanken med Navigators var ju så att vi skulle navigera mellan olika musikstilar. Så vi bestämde oss för att köra den resan, och ja, det gick ju bra i alla fall. Det var ju många års slit innan vi kom dit. Och allting hände i princip över en natt efter vi hade varit i Kuba och gjort vår första musikvideo. Så då hade vårt skivbolag släppt låten till radio medan vi var i Kuba. Så att när vi kom tillbaka så hade Coming to My Life redan börjat spelas på radio. Och sen efter det så känns det som att det bara tog fart.
Det spelades ju så sjukt mycket också. Jag vet ju att när man satte på tvn typ, MTV var det ju på den tiden, va?
Exakt.
Det spelades typ hela tiden.
Ja. Så att jag minns att ta så gick Superstar på Heavy Rotation 3 gånger i timmen på MTV.
Vad händer då? När man har jobbat så länge, så mycket, och sen rätt vad det är så blir man jättekänd och jättestor.
Alltså det är svårt att förbereda sig på framgång. För att när man tänker det som barn och man drömmer om det, då ser man bara de positiva bitarna. Sen är det mycket annan stress som kommer med det också. Just att att bli igenkänd kan ibland vara konstigt, för att det känns som att alla vet någonting om en, men man vet ingenting om alla andra. Så det var lite stressigt, men förutom det så var det, alltså det var otroligt kul. Det var någonting vi hade drömt om jättelänge, så att jag har väldigt positiva minnen från den tiden. Det var väldigt, väldigt kul, men speciellt var det kul att få komma ut och träffa folk som hade lyssnat på musiken och som tyckte om musiken. Just konserter och se att folk sjöng texter som man har suttit och skrivit i sitt eget rum, att folk kunde den texten.
Ja, det är coolt alltså.
Så det är någonstans, när man sitter i studion är man in i en liten skyddad värld. Så när man kommer ut och träffar folk och får se reaktionerna, det är, jag tror det är det samspelet mellan så här, artist och publik, det är någonting som jag älskar. Just att man delar det på något sätt.
Då känner man ju verkligen att man lever alltså.
Verkligen, det är en otrolig kick.
Och sen så begav du dig till USA.
Det var lite senare, så att jag var efter Navigators var jag kvar i Sverige några år. Och skrev till artister här i Tyskland och England. Och sen flyttade jag till USA 2005.
Vilka artister skrev du till på den tiden?
Det var allt ifrån Darin till en tysk tjejgrupp som heter No Angels.
Vilken låt har du skrivit till Darin?
Och jag skrev 6 låtar till Darin.
Ah.
Så jag skrivit på hans skiva Flashback. Jag skrev titelspåret Flashback också. Och förutom Flashback har jag skrivit Karma, Road Trip, och Strobe Light. Gud, jag kommer inte ens ihåg alla låtar heter. Men det är 6 låtar på,
wow,
på Flashback.
Legendariska hits ju.
Jag hade en plan att på 5 år så ska jag nå dit jag vill, vilket var att jobba med A-list artist i USA. Så att jag gick från studio till studio. Då jobbade jag mest som topline writer, vilket betyder att jag bara skriver melodier och texter. Så jag gick och jobbade med olika producenter. Så jag började tidigt på morgonen och slutade sent på kvällen och körde stenhårt så i flera år. Så att det blev att man fick ut låtar på massa olika projekt. Jag skrev till de här Bratz-dockorna. Ja, jag minns inte ens. Alltså det var väldigt, väldigt mycket låtar som kom ut.
Och sen började jag jobba i USA.
Mm. Så jag hade faktiskt ett vanligt 9-5 jobb här i Sverige när den framgången kom. Så jag jobbade som marknadschef på en investeringsrådgivning här på Östermalm. Och då, när jag jobbade där, så fick jag en 2 i Tyskland med den här gruppen No Angels. Och samtidigt en 5 på Billboard med Ashley Tisdale. Där jag även var med som rapartist på den låten. Och då tog jag ett beslut att det var så här att även fast jag hade ett bra jobb här, så kände jag så här, det här är ändå en bra chans. Så jag sa upp mig och flyttade till LA. Och började jobba med artister där borta.
Hur var det att komma dit då? Hade du ett bra kontaktnät då innan?
Ja, så att det som var bra var att vi hade redan skrivit till Ashley Tisdale. Så att vi hade väldigt bra kontakt med hennes skivbolag och en A&R specifically som hette Tommy Page. Som satt på Warner i New York. Så att vi fick väldigt, väldigt mycket jobb via honom. Så att han gav oss hela tiden när det var nya artister från Warner. Så fick vi jobba med de nya boybands och så vidare. Och det som var intressant var att bara efter några veckor i LA så fick jag nya jobb hela tiden. Så fort jag gjorde en låt så träffade jag någon i den studion som var så här, du måste komma hit.
Mm.
Så att jag blev forslad från studio till studio och jobbade mer än jag någonsin hade gjort.
Wow.
Så att det är också en väldigt liten klick just i LA av de som verkligen gör grejer. Så jag kom in i rätt klick och fick väldigt mycket jobb. Så att det var kul. Och det som är nice där är att det är en helt annan struktur i studion. Här i Sverige så jobbar man mer själv, man får fixa allting med kablar själv och det är mer så. I USA är det väldigt uppstyrt med kockar och 2 studietekniker. Och studiorna som man jobbar i är också riktigt, riktigt bra studios som har mycket fokus på vibe så att det ska vara rätt känsla. Och sen är det intressanta är också de artisterna som kommer till de här studierna. Så att det är hela tiden stora artister som är i omlopp. Så det var också där jag träffade Kanye, så vi delade studio i 2 veckor och lärde känna varandra lite grann. Så att det var också intressant att jobba i en sån miljö där man får se att det faktiskt är möjligt. Och det kändes som att bara på några veckor i LA så gick det bättre än vad jag hade gjort på flera år i Sverige. För du träffar inte den typen av artister i Sverige på samma sätt. Så att det, för mig var det viktigt just location, att vara där på plats och få se. Så jag minns en låt som jag skrev till en tjej som heter Heidi Montag, skrev jag på söndagen. Och på onsdagen så var den redan premiärspelad hos Ryan Seacrest. Så att det var också så här, aldrig varit med om något snabbare hela mitt liv. Så att de har ett maskineri som gör att har de en hit så kan de operera snabbt.
Jesus. Och vilka liksom, vad var bland ett av dina största ögonblick här då?
Alltså, jag jobbade med Bloodshy på Britneys skiva. Och det var kul, men en rolig grej som hände där var att det var en natt som vi inte kunde komma hem från studion, för det hade varit skottlossning utanför studion. Så alla var typ inlåsta i studion. Och medans vi satt och väntade på att vi skulle få clearance, att vi skulle kunna gå, så kommer Chris Brown gående. Så jag hör bara honom sjunga i korridoren. Och han var så, men vad ska vi göra nu? Det är lika bra att vi går in och kör i studion. Vi kan ännu inte göra någonting. Så vi gick in och jag och Bloodshy gick in och hade session med Chris Brown och hans mamma och hans lillebror. Så det var ganska så här cool event. Men det är också sån här opportunity som inte kommer i Sverige.
Nej, det blir inte riktigt så.
Men just att man kan träffa artister på den nivån, som Chris Brown är en av mina favoritartister. Trots allt det som har hänt, jag tycker musikaliskt så är han helt fantastisk och en otrolig artist på scen.
Hur länge var du i LA nu då? Innan ditt liv vändes?
Så att jag reste ju fram och tillbaka från 2005 till 2008. Och först hade jag rest i typ så här 2-3 veckor fram och tillbaka. Men just den här gången när allting hände, då hade jag varit i LA i 46 dagar. Och då hade jag någonstans bestämt mig för att verkligen bo i LA. För innan var det väldigt mycket att jag reste till LA och var där under tidsperioder bara för jobb. Men nu hade vi rest ett helt gäng, så vi var 10 stycken från Sverige. Så det var ju, alla som var där höll på med musik, förutom en person. Så att vi var ett helt kollektiv där som var där och jobbade. Så att ja, just den här perioden var väldigt intensiv och det var också då allting hände. Jag fick väldigt bra kontraktförslag från Disney och The Firm, som är den bästa managementfirman i USA. Så att det kändes som att allting var på väg att hända. Jag fick inbokade sessions med Beyoncé och Pink.
Wow.
Som tyvärr aldrig blev av på grund av det som hände då. Men
alltså att du skulle få sitta med Beyoncé och
precis,
så att, skriva en låt till henne eventuellt.
Precis, för att Michelle Osborne då, som ville signa mig, hon var manager för väldigt stora artister och väldigt stora låtskrivare. Och första mötet som jag hade med henne hade jag fått reda på att jag skulle få 15 minuter med henne. Men det blev 2,5 timme och hon lyssnade igenom alla mina låtar och direkt efter mötet ställde sig upp och sa I wanna sign you. Och sen hade jag typ samma upplevelse på Disney med deras högsta chef inom publishing. Så det var en väldigt spännande period, det var en väldigt hetsig period. För det var väldigt mycket jobb. Och när det är så stora jobb så påverkar den också psykologiskt, för att man vill verkligen inte missa chansen. Så att man blir väldigt fokuserad och går helt och hållet in i det man gör.
Mm. Vad var det som hände då?
Ja, så den här dagen när allting förändrades, det var också en sån dag där jag hade jobbat hela dagen på Sony Music med en annan låtskrivare. Kom hem och satt i mitt rum och skulle förbereda inför en session med Ashley Tisdale. Och mina vänner och mitt ex höll på och festade i vardagsrummet. Och kom in och ville gå ut och var så här, kom igen, vi måste gå ut. Du jobbar typ hela tiden, någon gång måste du gå ut. Jag var så här, nej, jag måste jobba. Och sen gick de vidare, kom tillbaka efter en timme. Samma sak igen, och de sa kom igen vi går ut, jag sa nej igen, och sen tredje gången när de kom in så tackade jag till slut och följde med ut. Så då gick vi först till ett ställe där vi stannade kanske en halvtimme, gick vidare till ett annat ställe som heter Boulevard 3. Och där inne så, ja, så vid typ ett tiden bestämde vi oss för att gå därifrån. Och det var de minuterna som förändrade mitt liv. När jag kom ut ifrån klubben så skulle jag hoppa in i min bil. Jag hade den valet parked. Och precis när han kommer upp med bilen så kommer det fram en undercover officer. Och säger att jag måste flytta på bilen. För att de håller på med någon operation där. Och då frågade jag om jag kunde bara vänta i 2-3 minuter för att min kompis höll på att ta sin jacka. Det kunde jag inte, så då sa han bara, just circle the block. Och vi skulle bara åka rakt fram på Sunset Boulevard egentligen. Så att jag gjorde det att jag circled the block. Mitt ex satt bredvid mig. Och när vi har kört runt själva kvarteret så hör jag bara en stor duns på höger sida. Boom. Och så stannar jag bilen. Och då är det en brusad man som har börjat banka på min bil och sparka min bil. Och han går fram mot passagerarsidan där mitt ex sitter. Och försöker öppna dörren. Och då sätter jag bilen i park och så hoppar jag ut och vi börjar tjafsa. Och det blir ett slagsmål. Tyvärr så från det här slagsmålet så faller han bakåt och slår huvudet i marken. Någonstans där vaknar jag upp och bara, vad är det som händer? Det här är helt sjukt. Jag är på en gränd, mörk gränd i LA. Får panik, hoppar tillbaka in i bilen. Då kommer en annan man springande mot min förarsida. Som senare visat sig vara en off-duty police officer. Men han var ute och festade, så att han var själv berusad. Men han springer i alla fall fram till förarsidan och börjar slå på rutan och försöker krossa rutan. Och därefter kör jag bara därifrån i panik. Och han hänger sig kvar i dörren. Så väldigt kaotiskt och allting förändras på bara några sekunder. Dagen efter när jag vaknar på morgonen så vaknar jag med en jätteobehaglig känsla. Och liksom bara, vad var det som hände igår? Dröjer inte länge förrän min vän kommer in och säger att LAPD har typ omringat hela huset. Och de griper då först mitt ex och sen även mig. Och på stationen så får jag då reda på att de har släppt henne efter typ en timmes förhör. Och då tänker jag att okej, det kan inte vara så allvarligt. Och sen när det var min tur att ha förhör så får jag då 1,5 timme in i förhöret för reda på att mannen har dött. De ställer även frågor om just bilen. Och de säger att några vittnen säger att bakhjulet av min bil har kört över mannens ben. Vilket jag då inte kunde förstå för att varken jag eller min flickvän hade känt någonting. Och till idag så vet vi fortfarande inte om det är sant. Det fanns 3 kameror på plats. Och vissa vittnen sa att det var en annan bil som körde över. Och vissa sa att det var min bil som körde över. Men otroligt jobbigt. Jag fick reda på att mannen hade dött. Och det är 1,5 timme in i förhöret. Så då bröt jag bara ihop. Det var bara en helt overklig känsla. Och jag minns av någon anledning så tänkte jag på Annika Östberg. Just i det momentet. För att oddsen att man ens ska hamna i en sån här situation är så sjuk. Men då fick jag en riktig out of body experience. Otroligt mycket skuldkänslor. Eftersom jag själv förlorade min mamma i en bilolycka så fick jag självklart tankar på mannens familj. Och jag vet vad de gick igenom. Så för mig var det otroligt, otroligt, otroligt svårt att smälta att jag har gjort någonting som har orsakat en annan människas död. Så det var väldigt, 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 väldigt tufft. Och sen kom de bara med en pink slip, som det kallas för, där det står 187 på. Polisen i förhöret var så här, vi förstår att det här inte var en medveten att det inte var, att du inte hade uppsåt att döda, men vi måste låta åklagaren sköta resten. Men oroa inte, det här är förmodligen manslaughter, så du kanske siktar på 6 år. Och för mig var det bara så här helt, det var helt oförståeligt bara. Alltså ta in en sån grej på bara några sekunder är inte lätt. Från att ha levt ett helt annat typ av liv, där man nu helt plötsligt sitter på Hollywood Police Department, anklagad för något sånt allvarligt. Det kändes väldigt, väldigt, väldigt overkligt och extremt tufft. Och dela med det samtidigt som man sitter med den här skuldkänslorna över att en man har dött är otroligt tufft. Och att man sitter där i en cell och gör det. Det var väldigt, väldigt, väldigt tufft. Och sen 3 dagar senare då, så när åklagaren hade bestämt sig, så då bestämde åklagaren sig för att åtala mig. Och då fick jag sitta i LA County Jail i 18 månader. Och i väntan på rättegång. Så det är också en väldigt, väldigt tuff värld, såklart. Om man aldrig varit i den världen förut. Så att jag hade ju en väldigt, väldigt, väldigt tufft år, eller 1,5 år. Samtidigt som jag psykologiskt var tvungen att dela med allting som jag hade hänt, så var jag också inne i en krigszon, kan man säga. Där vardagsmat med både mord, bråk var det varje dag, korruption från häktesvakterna. Det var en väldigt, väldigt, väldigt violent environment. LA har 50 000 gängmedlemmar. Och LA County Jail är... Det är, alltså, folk som sitter i LA County Jail har inte blivit dömda. Så att det är väldigt mycket människor som åker in och ut. Vissa är där bara några dagar. Och så fort det kommer rivaliserande gängmedlemmar in i samma cell, så blir det bråk på en gång. Så att det var någonting, det är svårt att sitta och bearbeta allting när du är i den miljön, för att du hinner liksom aldrig riktigt tänka.
Mm. Men jag tänkte den måste vi gå in och prata om, LA County Jail. Men jag tänkte på, till den här liksom händelsen där, när ni gick ut, slogs, när du åkte hem sen, tänkte du någonting på den här mannen då?
Ja, absolut.
Och tänkte du liksom hur gick tankarna där?
Jag var ju orolig för vad som hade hänt, men jag trodde inte att han hade dött. Och sen var jag arg på mig själv för att jag hade gått ut ur bilen.
Du hade låtit ditt temperament styra situationen.
Precis.
Du hade låtit något annat styra situationen, där du riskerar din typ karriär. Du riskerar ditt liv. Och sen så kanske inte tanken var då på, självklart, att en person ska dött, men...
Ja. Nej, jag tänkte inte så mycket just på min karriär, utan det var mest, jag var arg på mig själv att jag hade varit impulsiv.
Mm.
Att jag tänkte att jag hade kunnat lösa det på ett helt annat sätt. Det är vissa andra saker som hade hänt under dagen som också gjorde att jag var stressad under det här, under den här situationen. Men jag trodde absolut inte att han hade dött. Utan jag tänkte bara, det här var, alltså det, sånt här. För mig var det mer också att jag var arg på mig själv att jag hade gått ut. Men när jag fick reda på att han hade dött senare, då var det är då den stora chocken kommer. Innan så hade jag ingen aning om att han hade dött. Men jag tyckte, jag skämdes, tror jag. Jag skulle nog säga att det är genom åren som det riktiga arbetet har kommit. För att just då, när en sån här sak händer, så drivs man också av på något sätt att rädda sig själv. Det är någon sån här att man tar inte så mycket ansvar i början, utan man tänker mest bara så här, oj, hur ska jag komma ut det här? Men arbetet just att så här, ta ansvar och ta accountability för det jag har gjort, det har nog tagit år för mig att göra. Att verkligen förstå innebörden av det jag gjorde. Och just det här att du gör en handling under några sekunder. Du kanske agerar utav ilska eller vad den är. just i de här sekunderna så ser inte du ringarna på vattnet som kommer. Och ringarna på vattnet är oändliga. Så om man bara ska börja med mannens familj. Först förlorar de en familjemedlem. Men sen också, vad händer för dem ekonomiskt? Vad händer för dem psykologiskt? Vad händer för dem emotionally? Det finns så många olika faktorer som de går igenom. Bara om man ska gå till kärnfamiljen för den här mannen. Sen ambulansen som kommer på plats och ska se det här. Polisen, alla domare, jurister, juryn, min familj. Alla de människorna som jag har skrivit låtar med där. Vi hade låtar med på Transformers-filmen där de måste ta bort. Alltså det är så otroligt mycket som händer av en incident som sker på några sekunder. Och det var väldigt jobbigt för mig att bearbeta. Men jag tvingade mig själv att bearbeta den grejen. För att jag... Det här är en stor skam för mig självklart. Och jag var tvungen att gå in och vara ärlig mot mig själv. Och inte skylla ifrån mig. Inte skylla ifrån mig på omständigheterna. Och vilket var lätt att jag gjorde i början. Det var väldigt mycket så. Hade jag inte gått ut så hade inte det här hänt. Hade inte han bankat på min bil. Man börjar med de här ursäkterna. Men ju mer tiden går och man verkligen får sitta. Jag tog väldigt mycket program också där inne. Och läste väldigt mycket. Och jag tvingade mig själv att bara så här. Hur kommer det sig att jag som hade en så framgångsrik karriär. Tog ett otroligt korkat beslut att gå ut ur bilen. Och varför var jag så pass impulsiv? För att jag tror inte de flesta människorna hade gjort det. Så då tvingade jag mig själv att gå in och gå igenom mina childhood traumas. Vad var det som triggade det? Och inte använda det som en ursäkt till varför jag gjorde det, utan försöka förstå varför jag gjorde det.
Mm.
Och det har tagit år. Men jag skulle inte säga att direkt första dagen att den insikten hade infunnits. Utan det var någonting som kom i tiden och som jag har jobbat fram.
Har du varit i kontakt med hans familj?
Nej, jag har ingen kontakt. Och det är på grund av att jag fick inte ha kontakt. Så att det är också en sån här... Man får inte kontakta familjerna.
Mm.
Och... ja. Så att... jag har skrivit massa brev till dem som jag aldrig har skickat. Men... å andra sidan så känner jag också att... Att ha kontakt med dem... För min egen skull känns också själviskt. Det känns som att... Att det får komma från deras sida om de ens vill ha kontakt med mig. Vilket jag förstår om de inte vill. Men på rättegången så var de också... De var inte så hatfulla mot mig. Utan de var så här, det här är en extremt onödig händelse. Och i princip så har två män förlorat sitt liv. Eftersom jag också fick livstid. Liksom.
Mm.
Men självklart så tänker jag på dem hela tiden. Så. Min grej var att efter det hade hänt så hade jag inte så mycket val. Jag kunde inte ta tillbaka det som har hänt.
Nej.
Hur mycket jag än ångrade mig eller vad det var, jag kunde inte ändra på det. Det som hade hänt hade hänt. Så att det jag hade som val då var att vad vill jag göra för resten av mitt liv?
Mm.
Och jag valde att försöka göra så mycket bra som möjligt. Även om det aldrig kan ta bort det jag gjort. Så valde jag att ge tillbaka. Och det viktigaste för mig var också att verkligen se till att jag jobbar igenom mina trauman. Så att när jag kommer ut så är jag också safe for the community. Även om inte jag själv såg mig som en fara för samhället. Så hände ändå det som hände. Trots att det var ingenting som stod i stjärnorna att någonting sånt här skulle hända mig. Jag tror alla de som känner mig sen tidigare inte heller kunde se det här hända mig. Men för mig var det otroligt viktigt att verkligen jobba på mig själv under den tiden som jag var där. Och när jag väl var där också hjälpa andra.
Mm.
Så att jag bestämde mig väldigt tidigt för att, alltså, trots att jag var i en nästan hopplös situation med livstid i USA. Och det är inte många som kommer ut från en livstid i USA. Så att i princip så hade jag kunnat spendera resten av mitt liv där inne. Men jag tänkte bara att jag måste göra, om jag nu ska leva här inne så måste jag göra det bästa av vardagen. Och det är inte lätt i den miljön, för det finns miljontals fällor som kan göra att du spenderar resten av ditt liv där eller att du förlorar ditt liv där inne. Så det är en väldigt, väldigt farlig miljö. Men någonstans så använde jag positiva affirmationer. Och gick väldigt mycket in i att göra det bästa av dagen oavsett vad. Så att alltså jag tror att det psykologiska arbetet som jag har gjort där inne är väl det största i det hela. Just att jobba med sig själv, att inte ge upp trots att det är motgång. Och försöka hitta någon form av meningsfull vardag.
Mm. Jag fattar, i en ganska hopplös och meningslös liksom situation. Jag hörde en sak, det här är kanske redan hört, men den här har jag tagit med mig väldigt mycket, och det var en sak som jag hört en historia om Jesus, och då så var det så att han räddade en kvinna från att stenas. Och då så skulle han precis stenas, och då kommer fram och sa, det är okej att de stenas, men den som är fri från synd kastar första stenen. Och den tycker jag är så himla stark. För att det är så lätt att man kan döma folk. Man sitter bakom datorer just nu och skickar elaka saker. Och att vi alla har felat. Vi alla har liksom syndat. Och ja, det kan vara en bra sak att tänka på. Liksom.
Absolut. Och det förminskar inte heller det jag har gjort. Jag håller med dig. Men någonstans så känner jag också att om folk vill döma mig så känner jag också att de har rätt att göra det. Jag känner att jag tar ändå ansvar för det jag har gjort. Sen, självklart, det var ingenting som jag var ute efter. När jag gick ut den kvällen så tänkte inte jag så här, nu ska jag hamna i slagsmål och en man ska dö. Min trajectory i livet var helt annorlunda. Det var musik som gällde. Men trots allting så hände det. Så att jag försökte bara fokusera på vad jag kan göra som är bra. Och jag försöker inte lägga så mycket fokus på folks dömande utav mig. För att då blir det väldigt jobbigt att leva också. Utan jag försöker bara... Jag har väldigt fina människor runt omkring mig som tror på mig och som ser arbetet jag gör och har gjort också. Så att det är det jag fokuserar på. Och sen... ja, alltså det är svårt att säga till folk att ni ska inte döma mig, utan däremot så känner jag bara att ja, alltså om man skulle bli definierad utav det största misstaget man någonsin har gjort i sitt liv, så tror jag inte många människor skulle säga att det är en rättvis bild av vem de är idag. I mitt fall så stämmer det absolut inte. Jag jobbar ganska aktivt nu också för att förebygga våld och har börjat med föreläsningar och sånt också. Och även där inne var, just när jag startade det här mixtape-programmet, var en del utav det arbetet där jag kände att det ansvaret jag kan göra är, alltså det som jag kan bäst är musik. Och hur kan jag på något sätt koppla ihop det med ett arbete mot våld? Så då valde jag att göra den här San Quentin mixtape. Och det började med att jag fick in en keyboard när jag väl kom till San Quentin. Det här är då jag suttit i 5 år. Så innan var jag först jag var 18 månader i LA County Jail, sen var jag i 3 månader på North Kern, som är en reception center. Och sen 3,5 år på Solano State Prison, som var ett väldigt violent fängelse. Därefter, så tack via Lisa Piroska på Svenska konsulatet, så rekommenderade hon att jag skulle flytta till San Francisco och San Quentin. Och San Quentin kände jag bara till från Blood In, Blood Out-filmen. Liksom. Så först var jag lite så här...
Just det, det är väl USAs äldsta...
Precis, och det är också...
Byggda fångarna, ja.
Precis, och de har ju också 750 dödsdömda. Det är den enda death row i Kalifornien. Så det är ett ökänt fängelse. Men de hade ett college. Så att till slut så lyckades hon övertala mig att flytta dit i alla fall. Och jag skickade in en ansökan och fick komma dit. Och... där fick jag då in en keyboard som jag började göra beats på. Och när jag började göra beats så brukade olika gängmedlemmar samlas utanför min cell och stå och ha freestyle sessions och rappa. Så jag blev typ känd där inne som musiken. Och varje gång det var olika event så brukade jag uppträda där inne. Skapade till slut ett liveband. Men någonstans runt 2016 så kom det var en lagändring i USA som gjorde att ungdomsfångar mellan 18 och 23 får komma till San Quentin. Innan hade de inte fått komma dit. Och när de väl kom, så många av dem var ju självklart gängmedlemmar, så de var så kallade mules, eller åsna på svenska, så att de gjorde ärenden för de äldre gängmedlemmarna, så att de fick smuggla droger. De kunde få en lapp på morgonen där det stod "Go and stab the guy over there", alltså gå och knivhugg den här personen. Och gör du inte det så blir du knivhuggen. Så det är den...
Det är den
miljön. Så att då tänkte jag, då såg jag en opportunity att göra någonting för dem och göra ett program. Och eftersom jag såg att när jag stod vid min cell så märkte jag att det var rivaliserande gängmedlemmar som stod bredvid varann utan problem. Men de hade alla kärleken till musiken och de stod där och rappade. Och jag märkte att de skojade och att det blev som en grej. Och då växte den här idén att jag borde göra en mixtape. Men istället för glorifiera våld, istället varna yngre om verkligheten i fängelset. Så att jag kom upp med den här idén, kallade det för YOP, som står för Youthful Offender Program. Och så sa jag bara så här att jag kan producera ert album på ett villkor, att ni berättar om era liv, men inte använder svordomar, inte använder kvinnoförtryck, och istället berätta sanningen om hur det är att vakna i en cell, hur det är att vakna 4:30 varje morgon, tvätta dina kläder i en hink, hur det känns att vara på lockdown i 8 månader där du bara får duscha 3 gånger i veckan. Alltså instängd, du får inte lämna cellen.
Isoleringscell eller?
Nej, utan det är vanliga celler. Så att när det är lockdown, det är om det händer ett upplopp på gården eller om någon har blivit knivhungen, eller vilket händer nästan hela tiden. Så vi gick på lockdown väldigt ofta. Men på den tiden var det så att om en vit person till exempel har varit inblandad i någonting, då går alla vita på lockdown. Likadant med svarta eller så vidare. Så att det var rasbaserat. Om någon från den här rasen hade gjort någonting, då går alla av den rasen på lockdown. Så var det upplopp och det var svarta och vita, då går alla svarta och vita på lockdown. Så det är en väldigt annorlunda miljö, det är svårt att förstå om man är uppväxt här. Men det är på riktigt och det är ingen lek. Men jag såg en opportunity i alla fall. Och först i början så var jag så här, men jag kan inte rappa utan att svära och hela den biten. Så att jag tog en av de mest respekterade gängmedlemmarna och så gjorde jag en låt med honom först. Som heter Hard Times, som finns på San Quentin Mixtape. Och när de andra yngre hörde det så var de så här, jag vill också vara med i det här programmet. Och det slutade med att jag till slut hade 100 ungdomar i mitt program. Och administrationen lät mig bygga det här programmet. Och de sa, vi tycker om det du gör, men vi vill inte att du släpper det här. Min tanke var att de här låtarna skulle spelas i juvenile halls och i skolor. Så att yngre skulle få se att det är inte coolt att göra brott, det är inte coolt att sitta inne i fängelset, det är inte coolt att inte ha kontakt med din familj. Och någonstans idén växte sig starkare ju fler låtar jag gjorde, och jag började se mer och mer opportunities, vad man faktiskt kan göra med det här, att man faktiskt kan bygga ett program runt det här. Och ungefär efter ett år så blev det ett officiellt program på San Quentin. Så att det är vissa paragrafer som måste uppfyllas för att man ska få det. Och då började jag började bli kontaktad av wardens från andra fängelser som kom dit och ville träffa mig och sa att vi vill ha det här programmet på vårt fängelse också. Mm. För det finns 34 fängelser i USA. Och sen började olika nyhetskanaler höra av sig och börja komma in. Vilket också sen ledde till att J. Cole, en rappare i USA, Common och sen Kim Kardashian också kom in för att träffa mig. Och när de väl kom in så började de engagera sig i det här projektet också och ville liksom få spridning. Jessica Jackson, som är halvsvensk faktiskt, hon var mayor i Mill Valley. Hon kom in på besök på San Quentin och träffade mig. Och där blev det också en connection eftersom att jag var från Sverige. Så började vi prata och hon ville absolut hjälpa mig. Och Van Jones, som också är nyhetsankare på CNN. Hon och Van Jones omfamnade mitt projekt och kom in en gång i veckan och satte bara, hur ska vi kunna få ut det här? Och det ledde till slut att Jay-Z och Roc Nation signade det här projektet och ville släppa det. Men fängelset sa att det får absolut inte släppas. Men så jag hade Rock Nation som ville släppa projektet. Men...
Ja, alltså släppa det World.
Ja, precis. Släppa det på Spotify och iTunes. Så att folk kunde få höra de här historierna.
Och varför ville inte fängelset släppa det?
Så jag kan förstå det också med hänsyn till brottsoffren av de som är med. Ja. Och att man inte vill glorifiera någon som sitter inne. Och det, ja, kan jag förstå.
Att de inte blir rockstars liksom.
Precis.
Vilket gör att det här skulle antagligen med den kraften också, med de runt om, toppa listorna, och rätt vad det är så blir det en omvänd faktor.
Precis.
Från vad det var tänkt från början.
Precis. Det slutade dock med att guvernören, som också kände till det här programmet, faktiskt ringde till fängelset och sa så här: jag tycker att ni ska släppa det här projektet. Så att, ja, det var väldigt intressant över hur allting skedde på slutet, för att hela mixtapen inleds med en massa shoutouts från olika kända artister som supportade det här projektet. Så det är allt från DJ Khaled till Meek Mill till Common.
Men kan man lyssna på det här någonstans?
Ja, det finns på Spotify. Det heter San Quentin Mixtape, Volume 1. Och precis när jag var klar med det här introt, jag hade haft skivan klar, men jag hade suttit och filat på det här introt och fått in nya shoutouts från nya artister. Precis när jag lämnar över den här USB-minnet till Warden's Assistant och så säger jag så här: nu är skivan helt klar. Precis när jag lämnar över den så ska jag sätta mig ner och göra en beat bara. Och då går alarmet och så säger de institutional lockdown. Alla måste återvända till sina celler. Och det är på grund av att covid då har hänt. Så det här är precis när pandemin börjar.
Mm.
Så då, det här är 2020 i mars. Så att då går vi på lockdown igen. I 3 veckor. Och efter 3 veckor då så hör jag bara att de kallar på mitt namn. Och då går jag ner. Och det är en ganska lång historia. Men jag får i alla fall reda på just då att jag ska bli frigiven. Och då fick jag en väldigt konstig känsla. Där jag kände så här: det här kanske var mitt purpose. Det är otroligt tragiskt att en man dog. Men jag tycker att det är väldigt intressant att precis när jag är klar med mixtapen så går vi på lockdown. Och sen 3 veckor senare så är jag fri. Vilket jag absolut inte kunde se då. Jag hade livstidsfängelse då.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hur lång tid från att du fick reda på att du var frigiven till att du, till att du faktiskt blev en fri man?
Så jag fick en commutation, som det kallas för. Och det innebär då att guvernören har gått in och klippt av mitt straff. Och då får man en immediate release within 5 days, kallar de det för. Så 5 days känns ganska immediate när man har livstid. Men efter 5 dagar så fick jag reda på att papperna från guvernörens kontor inte hade kommit fram. Så jag fick vänta ytterligare 5 dagar. Men 10 dagar sammanlagt tills jag var fri. Så
Hur gick tankarna de 10 dagarna? Var man rädd att, jag tänker så här, är man rädd att bli mördad själv i fängelset då?
Nej, jag var inte rädd för att bli mördad.
Det kanske man inte blir så, men jag tänkte, då har du suttit länge och har ett kontaktnät och sådär. Men...
Ja, väldigt stort kontakt. Alltså alla på San Quentin vet vem jag är. Så att jag hade inga så här, alltså det finns ju självklart avundsjuk och sånt också. Speciellt eftersom jag drev det här programmet och att jag hade liksom byggt USAs första musikstudio i ett fängelse. Och med hjälp av Greg Wells bland annat, en musikproducent som donerade musikutrustning, och sen Jamie Lunder som donerade en väldigt stor summa pengar. Så till slut så hade jag en musikstudio för 500 000. Så det är klart att det sticker också i ögonen på vissa människor där inne. Men de flesta visste också att någon av deras vänner var en del av det här programmet. Så att jag hade liksom 100 ungdomar och de såg vad jag gjorde med. Så det var många som respekterade. Grejen är också att trots att det är en väldigt violent miljö så är inte alla där inne evil, violent people. Det är också väldigt mycket vanliga människor som sitter där inne. Så jag hade väldigt stor support from the community just i det jobbet jag gjorde. Så att det var ju självklart många som var väldigt glada för mig, men sen det andra fick jag aldrig se, om det fanns någon avundsjuka. Men jag var aldrig orolig för att jag skulle själv råka illa ut. Däremot så trodde jag inte riktigt på att det hade hänt. För att jag hade många gånger som jag drömde under de här 11 åren och 4 månaderna som jag satt där. Att jag var tillbaka i Sverige, att jag var fri. Och sen vaknade jag varje morgon i cellen. Så att... jag var faktiskt rädd för att allting var fortfarande en dröm. För att de här drömmarna jag hade var otroligt verkliga, att jag var fri. Så att de 2 första dagarna sov jag inte någonting. Så jag var vaken i 2 dagar.
Var den dagen du skulle släppas fri? Hur vaknade du? Alltså när du skulle gå och lägga dig? Börja kvällen innan?
Nej, jag gick inte och lade mig.
Gick inte
och lade mig. Men så de har... Just inne på San Quentin så på natten så går... vakten och rycker i dörren varannan timme. Så att du har en avbruten sömn.
Varför?
Under alla de här. Det är bara någonting de gör. Det är en del av tortyr säkert också. Men de gör det för att de ska egentligen checka dörren. Vissa vakter gör inte det av respekt. Men för den är ju uppenbart låst. Och det är också en bom som de vet är låst. Men du hör allt de här nycklarna komma gående. Och så hör du bara... Så du hör...
Sen blir det ju inte bara att de gör på din dörr. De gör ju
på alla.
Så att man vaknar ju av dem innan. Exakt. Antagligen. Och sen hörs det efter.
Exakt. Så att, alltså de börjar gå runt 10, så går de 12 och sen 2. Och så att de kör så varannan timme. Av någon konstig anledning så lär man sig bara att sova i 2 timmars intervaller. Vilket jag har typ gjort i 11 år. Men om man inte typ sover med öronproppar. Men också i en sån miljö så vill du inte ha öronproppar. Du vill på något sätt veta vad som händer hela tiden.
Mm.
Och sen i min byggnad är det 1000 pers. Hela fängelset har 4500 pers. Och händer det någonting i någon cell, om det har varit något bråk, om någon har svimmat eller vad det är, så skriker de "Man down, man down." Och så går det via alla celler. Då vaknar alla. Då skriker de "Man down, man down." Och det händer också nästan varje natt. Så det är många sådana här faktorer. Men just då så... När han går den här rundan 12 så frågar jag om han kan se att jag är på den här listan för att gå hem. Och så säger han "Your name is not on there. I can't see anything." Och då tänkte jag så här, okej. För att Kim Kardashian hade gått ut på tv och berättat om att jag hade blivit fri. Så då blev jag orolig för att det hade kanske... blivit någon backlash, att det hade varit någon som hade typ...
backat.
Ja, precis. Så att jag var lite orolig att det skulle hända just också, eftersom de här extra 5 dagarna hade gått. Men då, sen har det här ödesdigra momentet, det är vid typ 3:30. Jag vet att de som går hem, då, att vakten kommer fram och säger deras namn. Så att när klockan är då 3:30 och jag hör honom komma, jag har ju varit uppe hela natten. Jag har alla mina väskor packade. Och då när jag hör att han säger "Jazzy, get ready." Då föll tårarna. Och då känner jag så här. Ja, nu är det över. Så det är en otroligt ska man säga omtumlande känsla. Och den är blandad med skuld. Du har också survivor's guilt. Så skuld för det du har gjort och att du blir fri för det. Du har skuld för att det finns folk som sitter där, som har suttit där 40 år, som har samma dom som mig. Jag har vänner som sitter för possession of marijuana, som har suttit i 27 år.
27 år?
För att det blev deras third strike. Så att i USA har de en... alltså de spelar baseball med lagen. Så de har three strike law. Vilket betyder att om du har två tidigare felonies och begår ytterligare en felony, så får du minst 25 to life. Och är du gängmedlem så får du, de dubbla på 25 till 50, och så får du, har du haft en pistol eller någonting, så får du 10 eller 20 år för den. Så att jag känner ju folk där inne som har 200, en kille som hade 210 år till livet för att ha rånat McDonald's utan att ha avlossat skott. Han hade inga vapen, utan han rånade McDonald's med en lapp. Men han hade två tidigare felonies och han var gängmedlem. Men han var 19 år när det hände. Och han, han hade 210 år till livet. Men han blev faktiskt fri samtidigt som mig. Men så det är väldigt många där som har väldigt, alltså draconian sentences som de säger. Som i Sverige kanske inte ens skulle varit en 50-del. Så...
Okej, men till din grej då. Du blev... De kommer där 3.30.
3.30.
På natten.
Jag plockar upp mina belongings som jag har i en bucket. I en slags typ av låda. Så genomskinlig låda. Och så går jag ner och så träffar jag de andra två som också har blivit frigivna. Och så sitter vi där och väntar i en halvtimme. Och sen går vi igenom hela fängelset. Och det är mitt i natten. Och jag ser alla celler, jag ser death row, jag ser matsalen och tänker bara, jag behöver aldrig mer gå in i den här matsalen igen. Men det är också en konstig känsla, för att även om det är tufft att sitta inne så är det också, det blir som ditt hem på något sätt. Mm. Och man blir väldigt nära de som sitter där också, man får väldigt bra vänner. Så att det, många av mina bra vänner där inne har ju livstid, majoriteten på San Quentin har livstid. Så det känns också konstigt, för att det känns som att nu kommer jag aldrig träffa dem här igen. För att chansen att de kommer ut är inte särskilt stor. Så att det är en väldigt...
Men kan du tänka dig att hälsa på det?
Absolut, absolut. I dagens läge så kan jag inte återvända till USA på grund av att jag blev deporterad. Men eftersom jag har startat det här programmet så finns det krafter som vill att jag ska komma tillbaka och fortsätter programmet, och det är då ifrån fängelsesidan och även från guvernörens sida och olika organisationer som vill ha mig tillbaka dit, för att de vill att jag ska bygga ut programmet i andra fängelser.
Det måste man bara känna sig ganska trygg när man alltså åker över.
Ja, alltså det skulle nog vara med blandade känslor att åka tillbaka till USA.
Ja, och sen också, jag menar med så här också, att man bara visar fram passet och de bara nej, nu får du följa med här.
Liksom.
Det är något fel i vårt system här. Jag menar så här...
Ja, jo. Alltså,
det kanske är 100% satt, liksom, men...
Nej, men absolut. Det är de tankarna slagit mig också. Samtidigt så har jag den här brinnande passionen, för att många av de här som var med i programmet ändrade om sina liv. Många hoppade av gängen. Så att det jag gjorde var att jag kontaktade college på San Quentin. Jag pratade med rektorn där och så sa jag, för att det var väldigt svårt att komma in på college. Och då sa jag så här, de här killarna i de här gängen som är nu med i mitt program, många av dem vill plugga. Men de vet inte riktigt hur. Finns det någonting ni från college kan göra för att hjälpa dem som är med i programmet att välja en rätt väg? Så... Och de gick med på det och började samarbeta. Så många av de här killarna började plugga på college. Jag fick brev från många av deras föräldrar som sa att deras söner har hoppat av gängen. Så att jag tror inte jag förstod riktigt hur stort det blev förrän jag var hemma i Sverige. Och där känner jag bara så här att där vill jag fortsätta göra arbetet. Jag har pratat även med fängelser här i Sverige om att fortsätta arbetet här. Jag vill åka runt och föreläsa på fritidsgårdar, speciellt med den situationen som är i Sverige just nu. Så känner jag att jag kan göra väldigt stor skillnad.
Mm.
Jag tror också att många av de här skulle lyssna på mig för att jag har levt det där livet på riktigt. Liksom det som många glorifierar. Jag tror många trodde att jag skulle komma ut och vara en av de här rapparna som kör gangsterrap. Men för mig, jag är exakt tvärtom. Så att jag tror bara med min bakgrund, där jag kommer ifrån, från Hagalund och allting som jag gått igenom, så tror jag ändå att jag kan vara en röst och jag kan få många ungdomar och välja en annan väg i livet. För att, som jag pratade om innan också, just att det är lätt att man gör ett beslut som man gör på några sekunder. Men jag tror inte många ser ringarna på vattnet och ser det som händer efter.
Jag måste bara fråga dig innan jag glömmer bort, men du måste berätta hur det var att träffa Kim Kardashian eller Jay-Z eller så här.
Ja, så Kim Kardashian, hon hade ju planerat på att komma in ganska länge och fängelset var ganska mycket emot det från början. De var ganska rädda för henne, tror jag. Hon har väldigt mycket följare. Men till slut så gav de med sig, så när hon väl kom så hade jag fått stränga order att jag fick inte säga till någon att hon skulle komma. Så att jag mötte henne vid grinden och då var även Jessica Jackson med och hennes bodyguard. Men då hade de också flygit in de högst uppsatta inom Kaliforniens fängelsesystem, alltså CDCR, som är California Department of Correction and Rehabilitation. Så att det var också lite så här, för att de här människorna har också makt över mitt liv. Så att det kändes som att jag var on trial även där. Liksom, för att jag hade dem från Sacramento, jag hade våran warden, jag hade lieutenant. Så att de var nästan 6-7 personer. Så att då går vi i alla fall genom hela fängelset. Och självklart när jag går med Kim Kardashian genom San Quentin så blir det liksom...
Men de måste ju bara gå där liksom. Sen bara, what the fuck?
Ja.
Så
att det var ganska sjukt. Så att jag märkte, gick förbi sjukhuset och jag såg hur sjuksköterskorna bara... Vad är det som händer? Och sen går jag in och har ett möte med henne. Ett personligt möte med henne i typ 3-4 timmar. Där jag sitter och spelar upp hela mixtapen. Och hon frågar väldigt noggrant allting om mitt liv. Och var väldigt så här involverad i hela mitt liv. Och lyssnade på varenda låt på mixtapen. Och frågade om varje person i mixtapen. Hon ville veta allt om de här personerna.
Mm.
Så att när vi hade varit där i 4 timmar så märker jag att the warden och poliserna där börjar viska och det är mycket spring fram och tillbaka. Då visar det sig att typ massa vakter har lämnat sina poster, massa systrar har lämnat sjukhuset och typ det är en hel klunga utanför min musikstudio. Så när vi väl är klara så skulle jag egentligen visa runt henne i fängelset. Men the warden var så arg att alla hade gjort det så att han avbröt vårt besök och sa så här, du får följa henne till grinden men... Vi måste avbryta för det är kalabalik. Så att när vi kommer ut därifrån så är det vissa fångar som har gjort så här plakat. Där det står så här, we love you Kim, typ.
som på Idol liksom.
Ja, nej, men så det var väldigt så här surrealistiskt. Och det var, hela grejen var väldigt surrealistiskt.
Blev du kung inne i fängelset efter det eller?
Alltså, jag vet inte. Men, ja... Nej, det var ju helt klart någonting som folk pratade om. Jag kunde inte gå många meter utan att någon stoppade mig och frågade liksom, varför sa du ingenting? Ah, du vet, det var den här grejen. Men kan du hucka mig med hennes nummer? Typ. Ja,
det lär jag hört 1000 gånger. Lärt 1000 gånger.
Ja, så att... nej, men det var ju väldigt overkligt liksom. I'm a simple dude från Hagalund. Så att,
ja,
så att allting som hände, även med Carmen och J. Cole... Och att jag fick, alltså det här var ju bara en idé som jag hade när jag gick på fängelsegården och göra projektet. Jag hade aldrig kunnat tro att det skulle bli det första musikprogrammet i amerikansk historia, ett fängelse på den nivån. Och att vi skulle få det signat och att så många liv skulle förändras och att så många skulle... Jag trodde heller inte att det skulle leda till min frigivelse. Men när jag väl kom ner den här dagen som jag pratade om innan, och när de ropade på mitt namn, så gick jag in i en barack, och då fick jag prata via telefon med en annan sergeant som satt i ett annat fängelse, där han läste upp bara att en lång historia där han sa bara, you know, the governor took a look at your case and he's really happy with the music program you started. And the programming som jag har gjort där inne. Så att man måste ta väldigt mycket program. Om man är en lifer, för att ens ha en chans att komma ut, även fast chansen är minimal. Men för att ens ha en chans så måste du typ gå på en oändligt mycket program. Så att jag hade 3-4 self-help programs om dagen. Plus college. Plus mitt jobb som var just musikproducent där inne. Så att han rabblade upp allting jag gjort, och så sa han att guvernören var väldigt nöjd med det, och han anser inte mig vara en fara för samhället längre, och har bestämt sig för att commute my sentence, vilket är att klippa av min sentence. Och vanligtvis när man får en commutation så brukar man ändå få vänta 1,5 år och gå till board anyway. Så board är då en panel av 2-3 personer som sitter och bedömer om du fortfarande är en fara, om du har tagit insikt i det brott du begått. Ja, allt. De går igenom alla psykologiska faktorer. Men i det här fallet så valde de att jag inte ens behövde göra det, utan de klippte av det med omedelbar verkan. Så på något sätt så känns det som att, även när jag sitter och berättar här, det känns som att jag har tittat på en film. Det känns inte som att det är mitt egna liv som jag har levt. 11 år och 4 månader är en väldigt, väldigt lång tid. Men efter allting är över så känns det som att det är bara ögonblick. Mm. Nu har jag väldigt svårt att ta in att jag faktiskt varit borta så länge.
Det är en fråga som jag tänkte på där också. Death row.
Mm.
Kan du förklara vad det är? Och lärde du känna, eller du måste lärt känna ganska många, det var det 750 stycken som satt där i väntan på att avrättas?
Mm. Så death row, de är separerade från oss, men vi träffar dem varje dag. Det är en byggnad av dödsdömda fångar. Därför kallas det death row. Och deras program skiljer sig från vårt program. De får inte gå fritt som vi får göra på fängelsegården, utan de har, när de går ut på sin rastgård, så har de bara burar som de får stå i. Och om de ska gå till sjukhuset eller liknande, då transporteras de med handfängsel på händerna och fötterna. Och eskorteras av en annan vakt som går med visir för ansiktet och en batong som är utfälld, som de går så här. Så att de får liksom hasa sig fram. Men vi ser dem när vi står vid våran affär och ska köpa. För att affären där man köper mat och sånt som man får göra en gång i månaden, den ligger precis vid death row. Och då hör bara polisen skrika escort! Eller så säger de dead man walking! Säger de bara.
Mm-hmm.
Och då måste alla gå runt och typ vända sig om. Grejen är att San Quentin
alltså inte titta på dem?
Ja, precis. Man får inte egentligen titta mot dem. Det skulle komma till var att San Quentin har tv-kanaler. Så att jag jobbade på San Quentin Media Center. Och där finns det ett crew som filmar allting som händer på San Quentin. Och de hade många gånger filmat mig när jag uppträdde eller in i min studio. Så att alla på death row visste vem jag var. Så att jag minns specifikt en gång så stod vi i affären så kom det förbi en kille. Och trots att han är dödsdömd och liksom går där, så var han väldigt positiv. Och så hörde jag bara, han sa, hey Jazz! Och så jag bara, hur kunde han mitt namn? Han bara, I like what you're doing with them youngsters, man. Keep it up, man. Så det var som en så här, för mig var det så här, det är lätt att tycka synd om sig själv. Men när man ser, oavsett vad de har gjort, jag lägger inget dömande vid vad de har gjort, men när jag ser någon som sitter i den situationen som han sitter, och ändå har den här spiriten att vara positiv trots att han kommer bli avrättad. Det gjorde någonting med mig, och att jag började hela tiden så här, hela tiden känna mig lyckligt lottad där inne. Trots att jag hade livstid så tänkte jag så här, jag sitter i alla fall inte på death row. Det finns folk som vaknade i morse som dog i eftermiddags. Det finns folk som bara har ett ben, en arm. Så att jag hittade hela tiden så här, någonting positivt. Jag försökte hela tiden hitta någonting positivt. Men det är den enda lilla kontakten jag kunde ha med death row. Det var typ när de gick förbi och blev eskorterade. Så att det var inga som vi lärde känna på nära håll.
Hur länge satt de där innan de blev avrättade?
De har inte haft någon avrättning sedan 2005. Så de flesta, den guvernören som styr nu, Gavin Newsom, han är emot ett straff. Men så att det de har gjort, de har haltat själva avrättningarna. Men det finns ett torn som har en blå lampa som lyser när någon blir avrättad. Och den ser man ju hela tiden. Så att det ligger ändå någonting mörkt. Alltså det är en väldigt mörk energi när man går förbi den där byggnaden. Ja, det är en väldigt, väldigt speciell miljö.
Men framförallt också är det så här, vad är det där? Så här, vad hade du för liv? Men det finns också grader på helvetet.
Det är det.
Och vad är det för liv att gå runt så där, ha en som går bakom med utfälld batong?
Bara ja, inte ens bakom, de håller i dem så här i armen. Liksom.
Och så här, och sen bara det där skrikandes. Nej, men alltså det finns ju grader på helvetet.
100%. Och många av de här som sitter där på death row är 18-19 år gamla. Och många av dem är gängmedlemmar som har fått en order av sina äldre gängmedlemmar att nu ska ni åka hit och göra drive-by. Och det kanske är svårt att förstå med svenska ögon och öron. Men många av de här som växer upp där i de här områdena, de har inte många andra val. Så att för att överleva ens i sitt eget område, det måste de typ vara med i det här gänget för att själva inte bli bullied. Så att de har typ inte sett någonting annat. Jag minns att jag träffade en kille som var 19 år i LA County Jail. Han hade aldrig varit på Venice Beach. Han hade aldrig varit i Santa Monica. För han hade fiender runt omkring sitt område. Så det enda han visste var livet in the hood där han bodde. Gängmedlemmar eller drug dealers eller... Så att det är de ser upp till. Liksom. Det är de som får mest status. Så att de hamnar där är ganska lätt.
Men så här, hur gjorde du då för att inte hamna i fel umgänge? För att någonstans måste man hitta sin överlevnadsstrategi där inne också.
Exakt.
Det är väl väldigt hierarkiskt. Det är väldigt så här, pratar jag med den och den ser det.
Exakt.
Så blir det. Och så här, hur... Och att komma in i början där, hur berätta saker man som säkert du har i ryggraden nu som är en helt annan värld för de som inte har suttit inne där. Hur det fungerar.
Precis, att innan så det enda jag visste var allting jag hade sett på film. Så att jag hade ju alla de här skräckexemplen med att man kan bli våldtagen och alla såna här grejer. Så att jag minns första gången som vi var i LA County Jail när vi var alla tvungna klara oss att gå och duscha. Och då minns jag att jag stod där och bara tänkte så här, jag kommer försvara mig liksom med allt jag har om någon ens försöker. Och sen märkte jag när vi stod där att de bara stod och pratade fotboll och det var inte alls så som det var på film. Och sen, ju mer tiden går så förstod jag att alla konflikter har... Det är inte bara så att du går in där och någon hoppar på dig. Utan alla konflikter har med någonting att göra. Så att alla mord eller påhopp eller vad det än var på grund av någon knarkskuld eller gängkonflikt. Och där kom jag in som utomstående. Så att jag hamnade aldrig i de här gängkonflikterna. Och under de här 11 åren så såg jag ingen bli våldtagen. Så att det där är också en myt som går genom alla filmer. Det här med droppa tvålen och alla de här grejerna.
Exakt, klassiker.
Klassikerna. Så det var jag väldigt tacksam för att det inte stämde. Men min strategi från början var att vara väldigt low key och läsa rummen först. Vilka är the troublemakers? Och typ, jag var väldigt, väldigt, ska man säga, analyserande i början. Och försökte förstå, för det är en slang som används där inne som är omöjlig att förstå. Även om du kan American street slang så finns det prison slang. Så det var det som var mest confusing i början, att förstå vad allting betydde, förstå. Så att de har en grej som kallas för they bang on you. Basically, när du går in, när du, varje gång du ska på rättegång eller just speciellt i LA County Jail, så det första frågan du får är where are you from? Och för oss låter det som en vanlig fråga, men om någon säger where are you from där inne, det är samma sak som, alltså det är en krigshandling att säga where are you from. Så att om till exempel någon är från 6-0 som är ett gäng och någon är från Hoovers träffas och han från Hoover säger where are you from och han säger 6-0, då betyder att det is immediately it's gonna be a fight. För de två är fiender, just Hoovers och 6-0. Så jag hade en incident där det kommer in en gängmedlem där vi står, vi är på väg till CCB som är the courthouse. Och i Twin Towers då, i LA County Jail, så har du olika tanks som det kallas för. Det är de olika rummen där alla samlas, oavsett gäng. Och så fort kommer in en gängmedlem så går han runt och frågar varenda person, where you from? Och det är väldigt, väldigt, väldigt tryckt stämning varje gång det händer. För att man vet inte varifrån och vilket gäng alla de här olika människorna är. Och det kommer, 9 times out of 10 is gonna be a fight.
Och det kan, vem är det som går runt och frågar?
Varje gång det kommer in en ny kille in the tank, så säger antingen han eller de andra gängmedlemmarna där inne, where are you from? De går fram och ställer sig på ett speciellt sätt. Det låter jättetantigt. Det är nästan som koreografi, hur de rör sina kroppar. Alltså det är en speciell, jag kan se på ett kroppsspråk att personen är gängmedlem. För att gängmedlemmar rör sig på ett annat typ av sätt. Så att jag minns en specifically, en kille som kommer in, han är ganska ung, tatted all over the face, alltså hela kroppen tatuerad, han går fram och så går han fram till olika och sen så, where you from? Och så svarar de tillbaka väldigt hotfull, I'm from 6-0, where I'm from this or that. Och sen kommer han fram till mig och så säger han, where you from? Och så tittar jag bara honom rakt i ansiktet och säger, Europe. Och så ser hans ögon går så här, alltså de går runt. Han tänker att jag ska säga något klick, något gäng. Så man ser att han tänker så här, Europe, vilket gäng är det typ? Och så ser hans ögon bara gå runt och så ser han bara så här, oh man, you fucked me up with that one. Och så börjar alla i hela cellen börja garva. För det var så här, like you don't hear stuff like that. Och sen blev det som en så här lätt stämning och sen började vi bara prata. Bara, oh shit, vad gör du här? Hur hamnar du här? Så att många gånger så, just att jag inte var därifrån blev det som en conversation piece istället. Så att jag tror bara att man måste vara, oavsett vilken miljö man än är i, man måste vara sig själv, speciellt där inne. För att gå omkring där inne och vara så här, walk around with the chest out och spela tuff, det kommer inte sluta bra. Så att om du kan vara humble men ändå firm, så du måste vara humble men ändå hård. Det är en väldigt svår balans.
För du kan inte vara balans.
Ja, du kan inte vara en pushover heller. Så att jag tror min grej var mycket bara att jag var mig själv. Men jag visade också väldigt snabbt att du kan inte messa med mig. Så det har någonstans blivit min balans. Jag använde också väldigt, väldigt, väldigt mycket humor hela tiden. Det jag flera gånger gjorde narr av dem på ett roligt sätt. Typ så här. När jag lärde känna dem bättre kunde jag hålla på och skoja med just såna här situationer, så här, where you from? Jag kunde typ driva lite och skoja. Men jag gjorde väldigt, väldigt, väldigt mycket vänner. Jag ska inte säga vänner, men bekanta där inne väldigt snabbt också. När jag väl hade analyserat vad det var för typ av personer. Så, men jag tror att jag var så även innan, att jag alltid har varit, alltså jag är inte, om jag går in i ett rum, jag är inte den som hörs och syns mest. Utan jag är mer den som sitter och... Som barn var jag också väldigt tystlåten och lyssnade mer på vad folk runt omkring mig sa.
Mm.
Så jag tror att det räddade mig absolut. Men du vet, det är så svårt att kondens alla de här 11 åren och 4 månaderna i en liten intervju. Det är så många olika faktorer som spelar in och olika händelser som har hänt. Så det skulle behövas flera dagars intervju för att kunna gå igenom.
Jag fattar det,
alltså. Och verkligen så här, få kontext på det. Men... Jag är bara tacksam att trots att allt som hänt, att jag först och främst lever idag. Och att jag är fri is a miracle. Det var någonting som jag bara drömde om. Att jag nu får fortsätta göra musik också. Är också väldigt, väldigt tacksam för. Jag är väldigt, väldigt tacksam för att de här ungdomarna har ändrat sina liv. Det är någonting som jag tror jag är mest stolt över från de här åren. Att de faktiskt har lagt ner. En kille flyttade till ett annat fängelse och startade ett liknande program där. Så att det fortsätter.
Och vad är planen framåt?
Målet är ju någonstans att få komma tillbaka och vara volontär där inne. Så att det finns ju krafter både från fängelserna och guvernörens kontor att få tillbaka mig dit. Jag har även fått förfrågan från FN faktiskt, där de vill komma in och sponsra det programmet och bygga ut det. Jag vill åka runt i fängelser i Sverige. Jag vill åka runt på fritidsgårdar. Jag vill åka runt och prata. Berätta min historia. Jag hoppas att den på något sätt kan inspirera folk att göra det bästa av sin vardag. Jag vill absolut inte göra någon snyft historia av det jag gått igenom. Jag tar fullt ansvar för det jag gjort. Och jag vill inte heller... Jag vill inte... Jag vill nå folk på ett sånt sätt att oavsett vad de har gått igenom, för att det är inte så många som har en sån drastisk eller dramatisk händelse i sitt liv som det här är. Men jag hoppas kunna nå ut till folk som har blivit mobbade, var de än går igenom, skilsmässa, var den är. Oavsett vad ens situation är, att kunna resa sig hur hopplöst och hur mörkt den känns. För att när du har livstid, det är inte så mycket hopp egentligen. Jag hade min son hemma i Sverige. Bara den att dela med det var otroligt, otroligt, otroligt.
Just det. Just så det. Där tänker jag även in på det. Det tänkte jag också på så här, hur var det när du vet, jag vet att du träffar ju han då och då. Och jag har två frågor här. Den första frågan är hur var det att komma hem till Sverige och träffa honom första gången som fri man?
Så det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig, för att min son flyttade till USA 4 månader innan jag blev frigiven, för att han ville vara nära mig. Så han flyttade till San Francisco och kom varje helg, både lördag och söndag, och hälsade på mig. Innan dess hade han bara kommit 2 gånger om året, eftersom det är väldigt långt att resa från Sverige till USA. Så... det är också väldigt sjukt att när han väl bestämmer sig för att flytta till USA, så 4 månader senare så blev jag fri. Så att jag hinner bara träffa honom en gång. Precis samma dag som jag blir frigiven och jag är på immigration. Så träffar jag honom där via en ruta bara. Och han har precis flyttat till USA och börjat plugga. Och då är just den här covid-grejen att han kunde inte resa därifrån, för då hade han inte fått komma tillbaka. Så att han var tvungen att stanna kvar i USA. Så det var väldigt sjukt också, för jag ville bara vara med min son. Men samtidigt så ville jag också att han skulle fortsätta sin utbildning. Så att faktiskt fram till förra veckan så träffade min son första gången utan glasruta.
Hur var det då?
Obeskrivligt.
Var träffade han någonstans?
Hemma. Så... Han har ju gått igenom mycket liksom.
Tufft och bra att fattar det. Jag själv en 4,5-åring och en 1,5-åring. Och när jag hörde det där, den här grejen kring liksom att du hade en son där också, jag bara, Jesus, alltså det är ju både bra och dåligt. Men alltså det är som tror livsgrej, men sen bara saknaden där av sin son liksom.
Det är det också, att jag lovade mig själv också, eftersom min pappa försvann, så lovade jag mig själv att alltid vara där för min son. Och vilket jag var fram tills det här hände. Han har alltid varit med mig. Han brukade följa med mig till LA, han har varit med mig i studion med Darin. Han har alltid liksom följt med mig vart jag än har gjort liksom. det är väldigt ovanligt att du såg mig utan min son om inte han var med sin mamma. Så det var väldigt tufft, men det var också det som gjorde att jag liksom tvingade mig själv att liksom kämpa. Även om sannolikheten att jag skulle bli fri var minimal, så var det ändå någonstans det hoppet som höll mig vid liv. Men för att återgå till det jag sa innan, det är också det som jag vill kunna inspirera, för att det finns folk som kanske inte har vånen om sina barn eller whatever, men just det här att allting känns mörkt och hopplöst. Där har du en situation där det verkligen var så här hopplöst att jag skulle få träffa min son i frihet på riktigt igen. Men det som jag brukade tänka på samma sätt som det var väldigt osannolikt att jag skulle hamna i den här situationen, så tänkte jag alltid, om mitt liv kan gå från att vara så bra till att bli helt katastrofalt, så borde det också kunna gå precis tvärtom, att gå från katastrofalt till bra. Och det är någonting som jag alltid hoppades på och bad om och liksom hade affirmationer om varje natt, så att det måste bara förändras. Och även om det inte gör det, så måste jag någonstans också samtidigt förlika mig vid den tanken att det faktiskt kanske blir så att jag stannar här. Men om jag nu stannar här, så vill jag göra det bästa. Men innerst inne så kände jag någonstans att det kommer lösa sig. Men det är inte lätt att ha de tankarna när du varje morgon vaknar och du fortfarande är kvar där. Alltså egentligen känns det...
Vad gjorde du din son förra veckan när ni sågs? Tog ni en pizza? Kollade ni en film?
Alltså det var ju... Det var väldigt, väldigt, väldigt speciellt. Det är svårt att bara prata. För att vi bara satt där. Det första vi gjorde var åt frukost tillsammans. Så, ja. Det var vår första frukost på 15 år tillsammans. Så, jag är jättesvårt att prata om det här. För jag blir väldigt emotional.
Fattar. Och det förlåter ta tid.
Mm. Men...
Ett av dina bästa ögonblick i hela livet alltså?
Ja, alltså svårt att sätta ord på. Mm. Väldigt svårt att sätta ord på. Men när du har gått och drömt om någonting i så pass lång tid i en sån hopplös miljö, och sen händer det faktiskt. Allting förändrades i princip. Det är svårt också kanske att se hur mycket jobb man faktiskt har lagt ner under de här 11 åren. Det är otroligt mycket program. Otroligt mycket... Alltså oändligt. Jag tror aldrig i hela mitt liv att jag har kämpat för någonting så mycket. Och det är varje dag i 11 år och 4 månader. Med bara negativa nyheter. Men ändå bara fortsatt. Och sen i princip över en natt så förändras allting. Direkt efter jag släpps mixtapen. Jag vet inte, det är att sitta sen i Sverige med min son i frihet. Någonting som jag drömt om i så många år. Det är svårt att förklara. Men allting hände väldigt, väldigt plötsligt och blev väldigt, väldigt annorlunda från det livet som jag levde där inne.
Mm. Ja, väldigt, väldigt, väldigt inspirerande att höra på också. Om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig på något sätt, kan man göra det?
Mm.
Så kanske att, någon som vill boka föreläsningar eller vill att du ska komma till skolan och prata eller vad som helst.
Absolut. Man kan kontakta mig på Instagram. DAWDA. Dauda, som också är mitt artistnamn nu. Så kan man kontakta mig där. Och även info@davidjassy.com. Så jag är jätte öppen för just sådana typer av förslag. Jag vill jättegärna påverka det som händer här i Sverige också, positivt. Så absolut. Men det är nog enklaste sättet att nå mig på.
lägger in allt här också i poddbeskrivningen. Men du, stort stort tack att du kom hit. Det var en otrolig historia att få lyssna på.
Tack för att jag fick komma.
Stort stort tack, David Jesse.
Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
Det jag i alla fall tycker är väldigt fint med det här, det är verkligen att när jag kör den här intervjun med David, så känns det verkligen som att han ger tillbaka i liksom resten av hans liv. Och det tycker jag verkligen är väldigt, väldigt fint. Och sen också att han lyckas ha gjort det och säkerligen har räddat livet på andra människor. Stort, stort tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Ha det fint.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.